och välkomna till säsongsavslutning i vår korta säsong med 6 avsnitt där vi läser Galaterbrevet ur Nya Testamentet i Bibeln.
Precis, välkommen till G-ordet. Vi avslutar nu lite grann den här läsningen genom att både läsa det sista men sen sammanfatta. Jag heter Henrik Bettner.
Och jag heter Thomas Walsh. Ja, vi har ett halvt kapitel kvar ungefär och inte så lång bit text men väldigt mycket att säga om den lilla biten. Så att det får ett helt eget avsnitt här. Och vi har gått igenom de tidigare texten, eller den tidigare texten ur det här brevet i de tidigare avsnitten. Så om ni inte har lyssnat på dem så kan det rekommenderas att göra.
Jag tycker absolut ni ska göra det. För som ni märker kommer vi inte att göra någon sammanfattning eller någon introduktion till hur och varför vi just nu sitter och pratar om just Galaterbrevet. Utan det får ni i första avsnittet i säsong 2, så börja gärna där och ta allting i ordning. För då kommer nog det mesta att landa mycket lättare.
Ja, eller ja, hoppa lite. Om något verkar extra spännande så får man hoppa fram och tillbaks.
Okej då.
Då sätter jag igång och läser helt enkelt. Det här avsnittets text är Galaterbrevet kapitel 6, vers 11-18. Se med vilka stora bokstäver jag nu skriver med egen hand till er. De som vill visa upp en fin yttre fasad i köttet försöker tvinga er att bli omskurna, bara för att de inte ska bli förföljda för den smordes kors. För inte ens de som själva låter omskära sig håller lagen, men de vill att ni blir omskurna så att de kan skryta med er kropp. Men vad gäller mig, må det aldrig ske att jag skulle berömma mig av något annat än av vår Herre Jesus den smordes kors, genom vilket världen har blivit korsfäst för mig och jag för världen. För varken omskärelse eller förhud betyder något. Däremot handlar det om en ny skapelse. Åt alla de som vill vandra efter denna regel. Frid och barmhärtighet över dem och över Guds Israel. I fortsättningen får ingen orsaka mig oro, för jag bär Jesus märken på min kropp. Må vår Herre, Jesus den smordes, nåd vara med er ande, mina syskon. Amen. Men jag tycker att man tar början där så kan man, är det lätt att känna igen sig i det här skeendet av att man vill kunna visa upp något. De vill följa lagen och det ska gå rätt till de här som har kommit till församlingen i Galatien och propsat på att de måste omskära sig och så. Det är också en lätt grej att, ja, att propagera för så. Paulus får ju anstränga sig som vi har hört i tidigare avsnitt för att, ja, förklara och motivera varför det inte är nödvändigt längre.
Ja, och som du säger, det är ju en lätt situation att känna igen sig i, inte bara kyrkligt, utan just det här att markera att kolla, vi har gått in i någonting nytt, vi har startat en ny gemenskap med en ny tanke i grunden. Vi vill att det ska märkas. Hur märks det att det här är någonting annorlunda? Och där har vi som människor så tycks vi ju på något vis dras åt att skaffa uniformer, olika markeringar i livsstilen, allt möjligt. Liksom, bara för att markera att vi tillhör den här gruppen. Vi följer den här idén. Och på något vis är det som att här är det då någon som kommer in och säger, ja, om ni vill bevisa att ni följer den här idén, då måste det synas. Så fram med förhudarna nu.
Ja, Men också som man känner igen från jättemycket kyrkliga sammanhang, det här om att räkna själar, räkna liksom medlemmar, hur stor man är, och att han påpekar det lite mer, eller Paulus sätter fingret på det direkt här, att, som jag tycker att man kan förstå här för honom, det handlar inte bara om att räkna in människor, utan det måste hända någonting med dem. Det är ett nytt liv som ska börja. Det är inte bara en ny hatt man ska sätta på sig och en ny tillhörighet, utan...
Precis, utan det är inte bara att markera, det är inte bara att hävda någonting, utan det behövs verkstad. Det måste finnas någonting, det måste liksom finnas en reaktion. Vad händer när man är en gemenskap, den smordes gemenskap? Vad skiljer den gemenskapen? Vad blir det för effekt?
Ja, och det här då kommer man, återigen kommer jag in på och tänka, så blir som en liten repetition här, att för vi är så vana vid att tänka kring vem som är kristen och vem som inte är kristen, att det handlar om att man ska tro på vissa saker, och då betyder sen att anse att vissa påståenden på något sätt är sanna på ett faktamässigt sätt. Och det här är också ett tecken på att det inte är det handlar om, för då hade det inte spelat någon roll. Då kan man göra vad man vill sen, eller mer eller mindre. Utan för att repetera lite där då, så det här tro för Paulus och i Nya Testamentet är alltid förståelsen att tro som jag tror på dig. Och inte att jag tror att det här är sann fakta. Och då blir det ju lite så här, när det då handlar om det här som då tro som ett församthållande, som en mental omskärelse, så, som bara som är till för att markera vem som är innanför och vem som är utanför, så kan man ju fylla det med lite vad som helst, känns det som. Och det är väl väldigt, vad ska jag säga, kanske lite, vad heter det, anspråksfullt att tänka att man vet så här, man väl, ja, men försöker ändå så här, vi försöker ändå gräva in ner i liksom någonting som gör att den här karaktären Paulus blir trovärdig, så och det verkar som man påpekar någonting som handlar om en faktisk inre förändring och transformation till en nytt sorts liv för hans följare, de i församlingarna.
Ja, precis. Alltså formuleringarna här i stycket som du precis läste känns ju som just det här. Ja, men det är liksom inte, det är inte vad som är, hur kroppen är markerad. Det är liksom, har det hänt något nytt här? Har det skett någon slags förvandling i den här gemenskapen hos människorna som deltar? Gör vi någonting annorlunda? Har vi förändrats som personer?
Ja, för den bristen tycker jag man ser både då. Alltså det blir lätt att tänka att det här är en pekpinne mot en mer bokstavstroende form av kristendom. Men jag tycker att det är väldigt vanligt i den mer liberala kristendomen som är väldigt utbredd här i Sverige, att man plockar rätt lätta frukter kring någon sorts livshållning och värden om så här, alla lika mycket värda, det är viktigt att vara snäll, god jul, som ja. Silja Wemming sa, som vi intervjuade i säsong 1.
Ja, men precis.
Ja, och Jesus blir en form av morallärare. Det är så här, vad skulle Jesus göra, tänket. Som ju inte är helt fel, men det pushar inte folk. Jag ser inte det liksom...
Nej, att använda den där, vad skulle Jesus göra, till exempel, den baserar ju så mycket på vad man föreställer sig kring Jesus. Så att det kan ju vara allt från jätteradikalt till ganska så där, nu ska vi vara snälla, tänkande. Så att det är ju egentligen inte, säger inte så mycket mer än att det säger någonting om den som använder uttrycket. Och vi är ju tillbaka i det här, men hela kyrkohistorien visar ju att vi som människor hela tiden halkar omkring i att vilja definiera oss tydligt. För annars skulle vi liksom inte vara så noga med att forma, okej, det här är det som räknas om du ska räknas som kristen. Okej, det här är det som räknas om du ska kalla dig kristen inom vår tradition. Eller det här är det som räknas om du ska kalla dig kristen i vår församling och så vidare. Och det kan vara mer eller mindre uttalat, men det finns ju oftast där. För att vi är ganska förtjusta i gränsdragningar.
Och då den vanligaste är ju på något sätt någon sorts citattecken, tro på Gud. Det här avsnittet har vi kallat Korsfäst för världen, som Paulus ju tar upp här. Och det är ju väldigt stora ord han använder. Han tar ju i väldigt mycket, han är död för världen.
Mm.
Och där måste man ju också, det här är ju uppenbarligen att man inte kan ta det bokstavligt, för Paulus, han dog ju inte uppenbarligen, så.
Obviously.
Obviously. Så vad, det betyder ju någon sorts superstark transformerande erfarenhet till ett radikalt, där han känner att han kommit in i ett radikalt nytt liv.
Ja, dels ja, lite grann samma som tanken kring dop, att han har dött och uppstått till ett nytt liv, så att säga, genom en upplevelse. Men också tänker jag att vara korsfäst för världen, tänker jag också innebär att han förlorat sitt värde i världens ögon. För att bli korsfäst var ju liksom den bestraffning som var den nesligaste, den mest skamfyllda också.
Ja,
att han liksom, ja, om man blev korsfäst, då förlorade man ju liksom alltså, det var ju status sänkande till och med ner i döden, kunde man sänka någon status genom hur den blev bestraffad liksom. Och att, ja, liksom det korsfäst är ju också ett sätt att liksom förlora statusen.
Ja, det hade jag nog inte tänkt på riktigt så, men det är ju inne på någonting. Alltså den, vad hänger ihop med korsfästelsen och att allting som han, just det där med social status, och allt det är man korsfäst, då är man ingenting längre. Man är verkligen bara liksom...
Ja, men då är man ju värdelös i världens ögon, så att säga.
Ja, man är något för sophögen.
Ja.
Och att allt vad han, Paulus, var, det låter han bli kastat på sophögen för världen, alltså, tycka och så här.
Ja, precis. Och det är ju liksom också väldigt stort på något vis. Liksom just det här att, ja, men, för jag menar, till och med en korsfästelse kunde ju också till och med innebära att du i princip, genom sättet du dog på, så bröt du mot renhetslagarna. Liksom, och sådana där saker,
ja,
också.
Allt.
Så att jag menar, det är verkligen så här, du blir liksom också, du dör också från religionen du tillhör, liksom, precis som jude och så vidare. Det är ju också därför bestraffningen var extra plågsam, så att säga.
Mm.
Så att det är också intressant att han liksom tar upp det som ett exempel, att han är också korsfäst från världen, så att säga.
Han skriver ju faktiskt, det är väl Paulus som skriver det på något ställe, att vi är världens, på någon engelsk översättning, så refuse, alltså så här, avfall.
Just. Ja, liksom, precis. Och det är också...
I betydelsen skräp, liksom. Och han gör det så här, inte på något så här förhärligande sätt, utan ganska konstaterande sätt.
Mm.
Där är det ju någonting i det här som Brené Brown, den här amerikanska lyckoforskare, beteendevetare och sådär, som har skrivit många väldigt populära böcker och har genom stort empiriskt material kommit fram till mycket av de här sakerna kring vad som bygger ett bra liv. Och vad hon har studerat, vad sådana människor har gemensamt. Och genom hon och hennes team har ju gjort 10 000 liksom, djupintervjuer och kategoriserat. Och hon pratar ju mycket om det med sårbarhet. Att, jag tror hennes bok heter så här, Modet att vara sårbar eller någonting, en av hennes böcker. Och att det är nyckeln. Nyckeln är inte att försöka fly från sin sårbarhet, utan att kunna stå i den, kunna se den, kunna dela den med andra, kunna möta andra människor i den här sårbarheten.
Ja.
2000 år efter så kom... Ja, men det är det som är häftigt med det här. Att det är ju någonting... Det är ju lite mirakel att så många saker liksom, av våra existensvillkor som människor och vad som är bästa sättet att tackla dem prickas in i de här första generationen av, eller den första generationen av Jesus följare, av Jesus själv och Jesus följare. Mm. De får till det här och det är det som har gjort att kristendomen liksom har fått det inflytande som det har fått, såklart.
Ja, samtidigt så är det ju också så att, jag menar, man måste ju krasst konstatera att det är en sak också att han skrev så där och då, det var upplevelsen där och då, men det är ju också, vi måste ju också konstatera att genom historien så har ju kyrkan skaffat sig status, om vi säger så. Alltså det har ju i många sammanhang så både är det och har många gånger varit så att det har varit ett sätt att få status i samhället, att tillhöra en kyrka, tillhöra en viss del i en kyrka och så vidare. Så att det finns ju många exempel på att alla inte riktigt har kunnat jobba enligt det här korsfäst från världen-principen i kyrkan.
Ja, ja. Men nu går vi tillbaka till källan.
Ja,
för de första kristna, de visste precis hur...
Så, ja. Så här, vi stannar hos Paulus.
Ja, vi stannar
för
hos Paulus.
Det är det enda vi kan vara ganska säkra på faktiskt. Att nu är vi hos Paulus och det han skrivit.
Och det är bra att ha den här korta biten av det sista kapitlet som en egen. Det finns mycket att säga. Det är ju det här centrala med korset som kommer upp här och som ofta glöms bort. Speciellt i den här versionen av kristendom som... med Jesus som en morallärare och vi ska följa och sådär. Då känner jag ofta att ja, det är inte för mig det viktigaste fokuset. Jag tycker inte att Jesus är så speciell. Alltså, i mycket är det ju det. Men inte som så här morallärare med etiska regler och så här. Det är kring det här med inklusivitet och brytandet av sociala gränser och normer, inklusivitet och skapandet av de här grupperna. Det är det som är det riktigt radikala.
Ja,
för liksom gyllenregeln och sånt.
Nej, för den är inte Jesus ensam om.
Nej, precis.
Så, och det som du säger, jag menar, det är därför Jesus blir ganska tråkig när han ska bli, ja, reduceras till morallärare och predikant. Sådär. Utan det är ju, som du säger, det handlar ju om hur han faktiskt bemöter människor och inkluderar människor och skapar gemenskap i sammanhang där ingen annan ens tänkte tanken att här ska de här människorna mötas och göra någonting tillsammans. Fast de tillhör olika grupper, fast de tillhör olika traditioner. Men han menade att det finns någonting att möta sig.
Mm. Så som jag tänker så är det ju i korset, så som Paulus använder det här nu, Jesu kors. Det är där alla trådarna som vi har varit inne på hela den här säsongen kommer samman. Och det är därför det är så viktigt att lyfta upp och prata lite extra om det här med korset. Det är ju, vi har varit inne på det här med motståndet mot Rom, mot kejsarmakten, det politiska. Och det är ju en solklar grej med korset. Ja, att man nu är lite så här, ja, men Rom fick så här, give us all you got, så här,
ja.
Till och med korsfäste liksom vår messias, men hans ande är med oss fortfarande och vi lever vidare och vi står ännu starkare än vad vi gjorde förut liksom. Det är på ett politiskt plan vänder det nederlaget till en seger.
Och gör det också just på ett, och det är ett så oförutsägbart drag i sammanhanget. Just därför att det fanns inte en förväntan på att göra på det sättet. Utan förväntan handlade om ett militärt motstånd, om att göra upp. Bror, om att försöka göra om det som hade gjorts några hundra år tidigare när Israel, judar, ja, det, precis, då var det det judiska folket som vände sig mot grekerna i första hand liksom,
ja.
Och lyckades ha autonomi ett litet tag, ja. Och nu längtade man efter att göra om det.
Ja, och man försökte ju några gånger och det gick ju verkligen inte bra. Ja, det är det här att att fortsätta att säga, eller i ännu högre grad än man gjorde innan när Jesus levde, efter han har blivit avrättad, fortsätta att säga Jesus är Herre. Den dåraktiga kärlek som han gick i döden med är starkare och lever kvar hos oss. Det är ju att avväpna världens makter.
Och att gå in i den där, liksom att kolla, ni har förnedrat honom och hans rörelse så totalt det går. Men han är fortfarande herre.
Han är fortfarande herre. Och det är ju det här att om man kan klaga på ett system och kämpa emot det och tycka att det måste ändras och fortsätta vara inne i systemet, men det här är ju att kliva ur systemet och bryta dess makt. Att dö och uppstå med Kristus, som Paulus inne på, politiska, sociala, så har det är en av aspekterna. Man bryter den världsliga maktens kontroll över en själv.
Ja, för nu har den världsliga makten gjort allt. Den gått hela vägen, ja, i systemet. Och det återigen, jag vet inte hur ofta jag säger det. Ja, i kyrkohistorien. Men det går ju också återigen att se exempel på samma sak när kyrkan kommer tillbaka till det här. När man står utanför systemen, när systemen inte räcker till, när systemen inte orkar, då står kyrkan där ytterst och håller igång och drar vidare. Om det så beror på att pesten har slagit ut de politiska systemen, eller på att det pågår krig, eller det finns massa olika exempel och kommer fortsätta finnas exempel på där den kyrkliga gemenskapen i tron på att det finns någonting utanför systemet som håller.
Ja, alltså rättvisetanken är ju väldigt central i hela Bibeln, både gamla och nya testamentet. Men det som är spännande med det här sättet, som den här transformationen av människor som liksom genom korset, att det bryter den världsliga makten, då är det ju, om man ska säga, alltså det är för rättvisa och det är mot imperium, men det är inte socialism.
Nej,
det är inte ett system som ska byta mot ett annat system. Det är inte en ny kejsare, utan det är älska din fiende. Alltså jag tänker så här, det är mycket prat om makt är ju populärt i vissa så här teorier idag, om allting handlar om olika typer av förtryck och vem som har makt och vem som inte har makt, och att man ska omfördela makt och någon grupp har mindre makt nu och då ska de få mer på någon annans bekostnad så det blir jämnt. Men det där är ju ett system som det funkar, då spelar man ju maktens spel. Och är det något som Sagan om ringen lär så är det ju att det goda kan inte använda det ondas verktyg, nämligen makt. Det är ju Lord of the Rings, alltså
maktens ring,
härskaringen heter den ju. Det går inte att vända den härskandet till något gott. Och det kan man ju se hur det ser ut i historien, att ingen grupp eller person som säger så här, okej, nu ska ni få lite mer makt, säger någonsin så här, okej, nu har vi lagom.
Nej.
Ja, nu fick vi tillräckligt, utan det systemet, det spelet, det slutar ju med att man sitter som Stalin eller Saddam Hussein, som en paranoid allhärskare som skickar minsta lilla som kan utmana en. Så man blir bara mer och mer paranoid om att allting kan utmana ens makt liksom.
Precis, och man blir mer och mer ivrig att dra upp gränserna för vem som är med den och mot den.
Och mot den och så.
Och då är vi tillbaka i det här. Här ska vi inte göra skillnad på folk. Här ska vi kunna välkomna alla. Och då funkar det inte heller att ha en stark maktstruktur.
Ja, det är därför som korset är så centralt. Vi får inte glömma bort det att... det kristna budskapet med korset i centrum handlar om en total omdefiniering. Det handlar om att ge upp makt, att få inflytande, om man så säger, genom att ge upp den typen av makt.
Mm.
Och det symboliseras ju genom korset som är det totala nederlaget i termer av världslig politisk makt.
Ja, all form av inflytande, allt... vare sig ekonomisk, politisk, allting. Det är liksom verkligen där. Det är att förlora allt.
Och sen nästa aspekt av korset, av den korsfäste messias, som är lika stor och lika viktig, det här som vi varit inne på tidigare med när messias frälsa gestalten, det hänger ihop lite med det här, för det var ju oftast i en politisk ledarroll som man såg messias, men även på någon sorts kära andligt sätt.
Ja, det fanns ju en bokstavlig tradition när det gällde just med det här med den smord, att man faktiskt blev smord.
Ja, men precis. Ämbeten. Ja, men också att det var, man tänker sig, det är det här som vi varit inne på, att vi har en längtan inom oss som människor att bli hela och fullständiga och komma fram och nå till liksom där vi känner liksom ro och frid och fullkomnande i oss själva, och det här... bristen som vi har, tomrummet som är ett existensvillkor hos oss, att vi känner att där, när messias kommer, då kommer det bli bra, då kommer allting ordna sig, jag kommer känna att liksom jag är framme, och då kan vi ha massor av olika vad messias är för oss där, i det sortens tänk. Paulus var ju inne i ett sånt tänk med så här, alla laggrejer, eller Saul då, som han hette innan, att levde efter att checka av alla grejer i lagen, och då skulle liksom, för att bli rättfärdig så messias ska komma, och allt man ska göra för att man ska kunna känna att man känner sig hel och trygg och det är frid. Och den korsfäste messias krossar ju den bilden. Den krossar ju den illusionen av att det finns någonting. Och sättet som det sedan ritualiseras i församlingen, att man gör ju genom nattvarden.
Mm.
Man tar emot, man bryter upp liksom messias kropp och tar emot den i sin egen kropp. Så att det här yttre hoppet av en frälsning, det finns sedan bara i oss själva som personer och i vår gemenskap. Och det är ingen annanstans... det kan komma ifrån. Vi måste leva med det här bristen och tomrummet i oss själva och kunna möta det och möta våra tillkortakommanden och det där med sårbarhet och sådär igen, och kunna stå för det. Så den, där är också en jätteviktig grej, existentiell sanning som korset som symbol, den korsfäste messias som symbol bär på, som jag tycker är varför man inte får glömma bort det. Varför så här, korset alltid måste vara det centrala i det kristna budskapet.
Mm.
Och det som korset står för i den här tolkningen som vi gör i det här avsnittet.
Just det, precis.
Precis, det som korset står för. Då...
jo, men det är också den här, apropå sårbarheten, så är det också just det här att det är också att utsätta mig själv också för gemenskapen och insikten om att om jag är korsfäst för världen, om jag kan gå dit, om jag kan liksom som Paulus bara känna att amen, det här är viktigare än allt annat, att leva i den här sårbarheten, då vill jag också göra det just i den här gemenskapen som du säger, det är här i gemenskapen, om vi kan vara så att säga sårbara i gemenskap, då händer det ju någonting. Och det är därför det här också är så viktigt, att en församling, en gemenskap i den här tron, i den här tilliten, den är ju någonting annat än att träffa människor jag känner och trivs med. Det är inte att träffa kompisar en gång i veckan i kyrkan och göra saker vi gillar att göra. Det är ju att träffa människor som jag kanske annars aldrig hade valt att umgås med. Och som kanske har bakgrunder och politiska vyer eller åsikter eller andra, kanske till och med åsikter om tron som jag inte riktigt skulle ha valt att umgås med dem för. Men vi har valt sårbarheten och
ja, tillsammans. Men det är lite så här, om det, det sa vi också någonstans tror jag, om inklusivitet tidigare, att om det inte skaver någonstans lite grann, då är det inte tillräckligt. Då, har man inte liksom, då pressar man inte sin gräns kring inklusivitet.
Nej, för annars kan jag lika gärna sitta, då skulle lika gärna du och jag kunna bara sitta tillsammans och prata om det här och vara nöjda med att vi som gillar varann och tycker ganska lika, vi kan vara kristna tillsammans och så räcker det. Men det skulle inte vara särskilt, det skulle inte ta oss dit. Till den här utsattheten.
Ja, för Paulus har ju som sagt varit med om någon stark transformerande erfarenhet som får honom att använda den här starka metaforen och säga att han har blivit korsfäst med Kristus. Och mycket tror jag hänger ihop med den typen av den frihet som det faktiskt innebär att, som vi har varit inne på tidigare också, att kunna känna att man inte behöver vara på väg någonstans. Den här, man behöver inte checka av de här rutorna för att komma till någonstans som ska bli, någonting ska bli uppfyllt och där kommer det att hända. Utan det kan hända genom en transformering, genom att gå in i Guds rike och leva på ett, liksom det nya livet som kan börja här och nu. Och jag funderar på liksom den erfarenheten och varför han använder de här orden. Och då vill jag ta upp från teologen Paul Tillich. Han talar om i en bok som heter Love, Power and Justice. Så han pratar om det här med då power, som jag skulle översätta det här sammanhanget med livskraft. Säger han någonting i stil med att vår livskraft är direkt proportionerlig till den mängd av icke-vara som vi kan ta på oss i vårt väsen. Det vill säga, eller hur mycket av det som är liksom av icke-vara, alltså mycket negativitet som vi kan leva med.
Mm.
Och man, det låter lite krångligt, men om man förklarar det så här så kan man säga att om man är väldigt neurotisk så till exempel, då går det åt och väldigt orolig för saker hela tiden. Man klarar inte av att ta på sig, eller att man klarar inte av att bära det här, det negativa i tillvaron. Då är väldigt orolig hela tiden. Då går det åt väldigt mycket livskraft åt det, eller det dränerar igen på livskraft. Men en person som kan vara så här att, ja, men om jag skulle få ett kritiskt cancerbesked imorgon, så skulle jag ändå känna att det här var den bästa dagen i mitt, som någonsin har funnits. En sån person, det kan man ju bara, om man föreställer sig en sån person, så kan man ju känna att den personen har en enorm livskraft.
Mm, mm. Ja, precis.
Och Paulus, i det här att bli korsfäst och allt som man tyckte var värdefullt innan, det förstår jag, det betyder ingenting, och dö och uppstå till ett nytt liv. Då pratar jag om det här med att dödens makt är bruten. Mm. Ja, men om det är så att den här rädslan, den är borta, det finns ingenting. Den rädslan för döden, det är inte så att okej, nu dödens makt är bruten för att du kommer få evigt liv och vad nu det betyder. Jättesvårt att faktiskt så här konceptualisera vad det skulle innebära om man försöker. Utan att det handlar om makten att göra oss rädda.
Mm.
Utan att gå över och kunna leva ett kärleksdrivet liv istället för ett rädslodrivet liv. Då är ju dödens, för döden är ju en liksom, vad ska man säga, det är ju källan till all rädsla så att säga.
Precis.
Det största icke-varandet. Och om vi då kan bära det.
Mm. Ja, ja, precis.
Då är ju dess makt bruten.
Ja, verkligen. Och det är ju som du säger, det är ju liksom den ultimata rädslan. Och kanske ännu, för många av oss tror jag, rädslan är ännu större inför tanken på döden för någon annan i vår närhet är större än rädslan för vår egen död. Många gånger. Mina barn, min käresta, liksom, så här, skulle, den tanken är ännu mer skrämmande för mig än min egen död. Och bara tanken liksom, där skrämmer mig ju. Om den makten bryts.
Ja, och men då kan man ju också tänka en sån person. Jag känner ju igen det där, och här är ju lättare sagt än gjort såklart. Att, men om man tänker en person som är så här, ja men jag varje dag med mitt barn är en otrolig gåva. Och jag kommer alltid vara tacksam för det, även om jag inte får fler, för hon har fått cancer och blivit jättesjuk.
Mm.
Då bara... Ja, men det är sådana där som... Ja, det är lite helgon. Det är nog helgonlikt med det nästan. Alltså att... Men det är väldigt stark, stor livskraft. Och egentligen så är det så här... Det är ju ingenting man kan göra. Det betyder inte att man inte... Alltså gör allt man... Man gör ju allt man kan... för sitt barn att det ska leva.
Precis, men, det är ju ingen likgiltighet det,
nej,
handlar
precis.
Om. Utan det är just som du säger, det handlar ju liksom om att kunna leva i kärleken men släppa rädslan. För det är ju, kärleken blir ju inte mindre och därmed så bryts ju också någon slags makt hos döden. Om man kan liksom fortsätta känna, leva i kärleken till den andra personen, även om den personen håller på att tyna bort, eller om den går bort hastigt och otäckt eller någonting, snarare än att stanna i rädslan och smärtan, även om den kommer att finnas där. Smärtan kommer ju alltid att finnas där, och det pratar ju Paulus också om, för den delen. Han pratar ju till och med i slutet här om att han antyder just att han inte orkar för att han är märkt.
Tjafsa inte med mig nu längre. Jag orkar inte, men jag håller på.
Ja, fast det känns ju liksom, det känns lite starkare tycker jag än så. Utan det är liksom mer så här, I've been through some shit. Liksom, lite grann den känslan får jag av det han skriver. Ja. Liksom. Och det sitter kvar. Så att även Paulus som är korsfäst för världen, han är inte smärtfri liksom.
Nej, men där kommer vi in på bra segway som det heter till nästa sån här punkt som jag tänkte ta upp kring varför korset är så centralt och hur det faktiskt har varit väldigt viktigt för mig. Det är ju Jesus som exempel på att möta smärta och svårigheter. Hur han går in i... Han går i sin död utan att försöka fly ifrån på något sätt. Det är väl i något av evangelierna så... Det står att han ser åt lärjungarna att inte göra motstånd. Och
just det.
Säger så här, men du kan ju liksom...
Kalla på änglarna.
Kalla ni änglarna och så här. Nej, men han gör ingenting av det här, utan han går den här vägen och tar det rakt i ansiktet och tar hela kroppen och allting till döden. Och sen har vi då som kristna, om man använder det ordet, eller som människor bara om man inte använder ordet kristen. Men i den kristna berättelsen att livet fortsätter, uppståndelsen, och det finns någonting mer och att det blir till och med någonting större efteråt. Och det där var viktigt för mig, har jag förstått liksom lite efterhand, så här, när jag gick igenom en skilsmässa för ett antal år sedan, som jag blev skild kan man säga, och det var jättejobbigt till en början. Då bestämde jag mig för att jag ska ta det här som gör ont rakt i ansiktet bara. Inte göra någonting för att fly ifrån eller så. För det var så här, det är det man gör för att fly från det som gör ont. Det är det som ställer till det på riktigt. Och jag har en god vän som efter sin skilsmässa några år innan började dricka alldeles för mycket. Och hans resa tillbaka har ju varit 25 gånger så lång som min. För jag bara, nej men det finns inget, alltså det gör ont, men livet går vidare.
Mm.
och jag har förstått att det är den här ja, men tilltron som, till Jesus som exempel. Och verkligen så här, det är Jesus på korset som exempel av att ta smärtan rakt och inte försöka fly från den. Och att det är en existentiell sanning i det, att det är bättre. Och det sa min terapeut också. Bra tänkt, sa hon.
Jo, men det handlar ju om, det är ju ett det måste vara ett av de absolut mest kända exemplen på att gå, ja, rakt igenom det. Ta smärtan, ta konsekvensen. Och han kom, inte ens Jesus kom ju omärkt ur det hela heller ens. Utan det är liksom, det, man tar med sig spår, ja, av det. Och det är det jag också tänker, just som sagt, att Paulus poängterar ju det här med att han är inte helt omärkt han heller, men han är väldigt otydlig på de ställen där han skriver om det.
Ja, ja.
Och just det där liksom, att ja, ibland är det så att ja, men vi måste gå igenom det, och vi kan inte vara säkra på att vi går vare sig smärtfritt eller omärkta igenom det. Men vi går igenom det och vi kommer ut, och då har det hänt någonting, ja, på andra sidan.
Och för mig är det helt oviktigt om huruvida Jesus som entitet på något sätt hade mer liv, vad vi, som vi liksom, hur vi nu tänker oss det, efter att han hade gett upp andan där på korset.
Det menar, är, man bokstavligen fortsatte leva?
Fortsatte på något sätt liksom. Mm. Antingen som i evangelierna att han fysiskt vaknar till liv igen, eller som Paulus är mera inne på att hans ande uppstiger från dödsriket till att sitta bredvid Gud i himlen. Det är inte där sanningen ligger i. Det är inte för mig, det är inte sanning som ska tolkas på det där bokstavliga sättet. Det är en sanning om mänskligt liv som den berättelsen, ja, som den berättelsen berättar, och att hålla den helig, den berättelsen, och stor, och fira den och ritualisera den. Det är att öva oss på att bygga upp våra egna persongrunder, att stämma överens med det, så att vi kan klara av att också reagera så när vi utsätts för smärta och svårigheter, som vi alla kommer göra någon gång.
Ja, det är ju inte lätt att öva upp sin sårbarhet. Men exempel är ju till hjälp.
Ja, eller jag vet inte om man behöver liksom, jag tror att sårbarheten har väl alla. Det man behöver upp är ju modet att möta den och vara öppen och utforskande kring kring det hela.
Ja, det har du rätt i. Och det är ju verkligen också någonting som vi, jag kan bara tala för mig själv i och för sig, men jag har behövt mycket träning i att träna upp det modet. Det kan jag säga.
Nej, men för det är ju en sanning som händer hela tiden fortsatt, att folk går igenom den här transformationen, och man behöver inte alltid använda samma ord. Andra traditioner har beskrivit samma skeenden och samma mål. Det kommer ju ändå ur oss människor, vi har samma grundläggande existensvillkor, men jag tror inte att någon annan andlig tradition och symbolik innehåller allting på det sättet som korset gör.
Nej, eller jag är ju född in i den här traditionen. Och vi pratade lite grann innan här, och då pratade jag just om att jag vet att jag har glasögon med filter genom vad jag redan vet, vad jag redan är uppvuxen med, vad jag redan har fått höra och vad jag har läst kring det här. Och därför har jag svårt att se bortanför det ibland. Ja. Men ja, jag är böjd att säga sak.
För det är ju de här friheterna som Jesus kors. Mm. Hela den här, i den betydelsen som Paulus användare har. Det är, som vi varit inne på, men vi kan repetera det igen. Det är friheten från den yttre bekräftelsen. Där jag inbegriper den här radikala inklusiviteten. Man behöver inte ha yttre bekräftelse och få liksom etiketter på att man har gjort rätt och sådär. Det är friheten från den här längtan efter en messias eller motsvarande någonting som ska göra oss hela och fullständiga och fridfulla. Den här inre längtan och tomheten som vi föds med. Och det är friheten från de yttre politiska makterna som söndrar och härskar. Och det är en stark berättelse och symbolik som kan inbegripa alla de sakerna samtidigt.
Ja, och det är så stark peppar att vi som människor ofta har svårt att ta till oss allt det här. Återigen, det är därför vi liksom inte är färdiga 2000 år senare. Vi har liksom inte sorterat färdigt eller paketerat färdigt det här budskapet på ett enkelt sätt som alla kan ta till sig lika.
Och nej, men jag tror inte. Nej, men det kan vi inte göra heller. Det kan inte vara paketerat exakt lika för alla tider. Så skulle det ju inte funka, utan vi försöker paketera på ett sätt nu och hoppas att det bidrar på något sätt.
Ja, åtminstone till några. Och sen måste det fortsätta paketeras om.
Ja.
Och visas upp annorlunda.
Precis. Och ibland kan det vara en sån aha-upplevelse. Men jag tror det är så här frälsning. Så att, och det är ju Paulus väldigt mycket inne på. Men jag tror ändå att det finns en poäng i berättandet och återberättandet av berättelserna och användandet av ritualerna, och fast man kan behöva omformulera vissa saker och låta traditionen utvecklas. Så var det där jag kände när det där med skilsmässan och det, att jag har aldrig haft någon så här aha, wow, nu kom Jesus, jag blev frälst upplevelse, utan det är mer så här någonting som har funnits och liksom nötts och sjunkit in djupare och djupare och fått starkare och starkare konturer, och sen när det väl hände någonting, de fanns det där, de märkte att fanns det ett liksom fångstnät inom mig som kunde fånga mig och se till att jag liksom, jag kunde ta smärtan rakt i ansikt men ändå alltid stå kvar på fötter. Det kände jag så här, det var min tro som gjorde det.
Apropå just det du sa, som Paulus är inne på, så här starka frälsningsupplevelser som det brukar kallas, när man liksom plötsligt blir känner att hela livet vänds om på grund av att man upplever något väldigt starkt, liksom ett andligt möte, som när han beskriver hur han mötte Jesus på vägen till Damaskus, liksom så där och så. Och så finns då det här andra som du beskrev, det var som att du hade någonstans att landa i dig själv. Och jag har också tänkt på det som att jag kommer ju ur en frikyrklig tradition där det i vissa fall till och med så fall att folk liksom kan pinpointa verkligen så här, det var i det ögonblicket det hände, då blev jag frälst liksom, då hände det här, då blev jag omvänd, då kom Jesus in i mitt liv. Och jag har inte upplevt det. Däremot så är det nästan så jag kan känna så att jag har nog blivit omvänd flera gånger under livet. Och ofta på sätt där jag inte riktigt kan sätta fingret på att det hände exakt då. Men där jag ofta i samband med någon stark händelse i livet. Jag har ju också gått igenom skilsmässa precis som du. Och jag har upplevt andra både mer eller mindre dramatiska livshändelser, men där känt att oj, nu händer det någonting här. Och det hände någonting i relation där med min tillit, med min tro, där jag känt att tilliten har fördjupats varje gång. Och då är frågan liksom, vilken av de där gångerna skulle i så fall vara frälsningen? Och det där jag tänker liksom att jag har svårt att känna det där att man skulle bli färdig. Precis som vi var inne på, det finns liksom ingen stämpel att sätta. Nu är du kristen, nu är du färdig. nu behöver inte du göra mer. Nu är ditt liv klart. Utan det är snarare just det här att det händer oss saker genom livet. Vi tar med oss saker och har vi då den stora förmånen att finnas i en gemenskap där jag kan leva i den här tilliten utan att behöva känna att jag måste tvingas in i de här formerna. Ja, då det, kan det hjälpa.
Att det är riktningen som är det viktiga, inte var vi är utan
ja,
vart vi är
precis.
På väg.
Liksom. Att det liksom inte är så där att man kan liksom nu är jag frälst, nu kan jag slappna av, nu behöver jag inte vara... Alltså det är ju liksom, det är en sak att liksom plötsligt att kanske vara med om någonting som gör att man känner mindre rädsla, som vi pratade om förut. Att liksom, nu har inte rädslan makt över mig längre. Men det betyder ju inte att jag aldrig mer kommer att hamna i situationer där jag är rädd, liksom. Eller där en annan rädsla dyker upp.
Ja.
Och så vidare. Så att det kan ju behöva... Alltså jag tänker att det kan hända igen och igen. Och har man... Men har man liksom... Då vågar man vara sårbar. Har man liksom... Det här som du beskrev, har jag tagit in saker i mig som jag kan falla tillbaka i? Som jag kan falla mjukt i? Har jag gemenskap omkring mig som kan ta emot, som jag känner tillit i? Då kan jag vara med om det här och fortsätta lära mig utan att det behöver bli lika dramatiskt varje gång.
Mm. Så det du säger, det är typ att bara för att man har lyssnat igenom hela säsong 2 av G-ordet nu så är man inte klar med sin personliga andliga utveckling och kan säga att nu har man nått så långt som det går att nå. Utan det är att rekommendera att man fortsätter att lyssna när vi förhoppningsvis återkommer med en säsong 3.
Man ska verkligen inte avsluta sin prenumeration på G-ordet. Tvärtom. Kan det ibland vara lämpligt att gå tillbaka och lyssna på sina favoriter också. För att inte tala om att kanske våga vara lite sårbar och lyssna på någonting som man inte riktigt har gett sig på tidigare.
Ja, men det låter bra. Då knyter vi ihop det här och säger tack för att ni har lyssnat.
Tack. My father's face can't say. Still a family. Let's walk this walk together with all the things we still don't see. Here are we now, here are we now, and that is all that matters to me now. Here are we now, here are
ooh.